Systematisk filosofi. Vad är det? Är det någonting? Kroppslig visdom. Att kroppen liksom vet något som kan göra oss klokare. Jag både är och har en kropp ju. Hur ser det där förhållandet ut egentligen? Det här är en podcastserie från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik där jag undersöker vad somatisk filosofi skulle kunna vara. Alla avsnitt, en del är på engelska, finns på filopraxi.se. Och här följer nu del 1 av ett samtal mellan Barbro Olsson, Alexander-tekniklärare i Göteborg, hennes vän och elev Andreas Bergman och mig som heter Miriam van der Valk.
Om man tonar in här, liksom. Vad är liksom... Var är du någonstans just nu?
Ja, det här är ju den. Så här brukar det vara innan jag ska göra någon ny spännande grej. Ja. Är att jag tycker det är jätteroligt. Och så himla glad att jag ska göra den här roliga grejen. Okay. Sen när jag börjar närma sig så bara ångrar mig. Och så tänker jag bara längtar tills det är över. Och nu vill jag bara att hela dagen har jag tänkt. Det blir kväll, jag vill ha ett glas vin, jag vill bara ta ett glas vin. Men det, och då vet jag att det är för att det är någonting, det är liksom mycket som står på spel, helt enkelt.
Gör det det?
Ja, det är klart det. Det är liksom mitt, ja, det här är ju min, det här är mitt liksom, mitt egna företagsprojekt. Liksom. Här ska jag ju, så det här det är jätteviktigt att det, att det blir, men det kommer det ju bli. Det här är ju bara att jag ska vara lite på spänn, liksom. Mm. Och jag brukar vara väldigt trött efteråt och sånt också. Men det är för att vara extremt, precis som du sa, är väldigt närvarande.
Så det låter som att det finns ändå en viss anspänning här, liksom.
Ja, det var också lite därför jag satte på den.
Ja, förstås. Annars, ja. Får jag ställa samma fråga till Barbro? Ja. Hur är det liksom tona in och hur är det precis nu, liksom?
Nu är det lite sådär som sån här tv-serier som man ibland ser att hos Skavlan så är det någon av dem som har liksom kommit dit som plötsligt tar över rollen som intervjuare. Men jag står ju här och gör te och som sagt vi ska prata om Alexander-teknik och jag tänker att man kan ju använda den här situationen och det som ni precis pratade om här att vara lite spänd inför något man ska göra och ens företag står på spel och sådana här saker. För det är ju det som sätter igång våra reaktioner av olika slag. Mm. Hur vi reagerar, vi tänker, hur kommer det här bli? Och tänk om det inte blir bra? Och vad händer när jag tänker det? Vad händer i kroppen? Och hjärtat börjar slå? Och jag svettas? Eller man blir muntorr? Och alla sådana här saker som är reaktioner på när vi blir lite stressade.
Mm. Mm. Jag har alla dem.
Och som ju är någonting som det är det man arbetar med när man håller på med Alexander-teknik. Det är ju det jag lär mina elever. Mm. Det är att stanna upp och inte vara vad Alexander kallade endgaining. Mm. Att inte fixera sig vid ett mål av att till exempel att du ska sitta hemma i soffan med vinet så att det här är över. Eller att det ska bli bra.
Allt ska bli en jättebra podcast. Precis. Den bästa i den här serien.
Och då är det liksom, då är vi inte längre här. Mm. I det här att jag håller på att skriva teer så det kanske snart har dragit klart. Mm. Och då kanske vi kanske har tre olika sådana endgaming attityder eller mål och sådär. Mm. Som på något sätt styr vad som händer med våra kroppar, vad vi känner och våra tankar. Mm. Att det liksom det sätter igång, om det här kanske påminner oss om något. Mm. Och det är ju nästan allt. Mm. Vi har kanske varit i något, jag har aldrig blivit intervjuad för en filosofisk podd. Så det är väldigt nytt.
Det är värre än så. Du ska till och med filosofera själv.
Jag filosoferade sånt jag gör med mina väninnor kanske. Ja. Så jag vet inget om filosofi, men det spelar inte så stor roll. Egentligen tänker jag. Mm. Det är väl värre för dig som är filosof.
Ja.
Så jag har ju inga, liksom, jag kan bara prata för vad jag vet om Alexander-teknik och så. Ja. Men just då använder jag mig av Alexander-tekniken i den här stunden. Så att jag inte far iväg med att, vad ska jag säga? Och tänk om jag inte är smart nog. Och så kommer jag tillbaka till att här står jag på det här golvet på ett ben. Varför jag nu står på ett ben? Mm. Och ja, kan ge mig tid att tänka lite grann. Och jag kan välja att sluta prata när jag vill.
Mm.
Så jag kan gå och fortsätta med teet här. Så jag lämnar mikrofonen. Mm. Så där är jag.
Mm, okay.
Här är jag.
Ja, och ska man fortsätta den vändan med vad man är nu, då har man i alla fall kommit till mig. Och nej, men det är också det här är ju min poddpremiär. Jag har aldrig pratat i podd förut. Och jag är förstås oerhört präglad utav de poddar som jag själv brukar lyssna på.
Vilka är det?
Och tycker du att det här måste bli precis lika gripande och lika bra som Björn och Navid?
Liksom.
Det är väl den stora podd... min stora podd... ja, förebild, om det nu finns någon sån. Och det är oerhört lätt att liksom hamna i det här att det måste bli på ett visst sätt. Och så förstås. Men det kan vi släppa.
Precis, för vi är ju några helt andra personer. Och vi sa ju det på spårvagnen sist när jag...
Du och jag.
Precis, när jag tog det. Att det kan vara så att man hjälper någon genom att bara vara helt sig själv, precis på samma sätt som du sa nu. Så att vi inte... det är det jag försöker göra också, även om det är svårt och jag kommer vara trött efteråt. Liksom. Men jag försöker tänka, det kanske hjälper någon. Någon kanske behöver höra det här samtalet precis
just nu. Ja, men precis. Ja. Kanske det, ja.
Fastän jag själv tänker, vad har jag att säga? Jag har ingenting.
Men
det är väl egentligen så att du kan väl inte veta nu om du kommer vara trött efteråt?
Nej.
Du kanske är jättepigg.
Ja.
För att även om du har varit trött tidigare gånger när du har gjort det,
ja,
så kanske du inte är det idag. Så det är ett sånt där, vi är redan vid ett mål. Vi har redan någonstans bestämt oss för hur någonting kan vara utifrån vad vi kanske är vana vid.
Ja.
Och om vi tänker så får vi det. Ja. Men om vi kan stanna upp så kanske du kan gå hem och ha massa energi istället.
Ja. Vet du, jag fick boken, den här Michael Gelb. Så jag fick den för några dagar sedan bara, så att jag satt och så gav jag den en och en halv timma, vilket är som jag brukar göra med böcker ibland. Jag ger den en och en halv timma. Så jag läser liksom på varje sida, men inte sådär jätte noga. Ja. Men den var väldigt bra. Och där stod det också att Alexander hade kommit på vid något tillfälle att han gjorde precis motsatt det hans plan var.
Okay.
Så det var det jag tänkte på när du sa att jag säger att jag kommer att känna mig trött efteråt. För faktum är att för 2 veckor sedan när jag var här för första gången så kände jag mig vaknare än någonsin. Ja.
Spännande.
Ja.
Hur kommer det sig, tror du? Var det sällskapet?
Ja. Ja, vad kan det vara nu? Det här är ju... Vad var det som gjorde att jag kände mig vaken? För en annan som var här kände sig trött och ville gå och lägga sig. Och jag tänkte, jag är jättevaken. Jag är jättevaken. Jag har aldrig varit så här vaken. Jag gillar det i alla fall. Det känns som ett bra... en riktning som jag vill vara i. Jag vill vara vaken. Jag vill vara liksom pigg och öppen och pigg.
Det, när det gäller om man tar Alexander-lektioner och sådär, så kan det skifta väldigt när man tar en lektion. Att ibland så känner man sig superpigg, ibland känner man sig jättetrött. Och det kan vara så här att om det är så att man går omkring och bär på mycket trötthet för att man har sovit dåligt, man jobbar för mycket, man vilar inte tillräckligt, man kanske har en infektion eller något sånt där. Så i den stunden som man stannar upp, eftersom det man övar mycket på när man börjar med Alexander-teknik, att stanna upp och vara där man är och inte vara någon annanstans, varken med sinnet, tankarna eller känslorna eller hjärtat eller kroppen, utan man är där man är. Och då hinner trötthet i fatten.
Ja.
Annars så springer man ifrån den. Men det kan också vara så ibland att man egentligen inte är så trött fysiskt eller sådär. Men man kanske har grubblat mycket eller mentalt är trött. Och när det släpper så kanske man känner att jag har faktiskt massa energi.
Mm.
Så det kan skifta. Att vi är lite självreglerande sådär, beroende på vad vi ger oss själva. Mm. Har vi möjligheten att vara där vi är? Återigen, att vi stoppar oss från att vara någon annanstans. Vi stoppar oss från att vara... Det är ganska ansträngande att vara någon annanstans.
Ja, visst är det.
Eftersom vi i den stunden som vi inte är här så har vi inte riktigt någon kontakt med kroppen. Vi märker inte signaler som kanske säger att jag är trött.
Mm.
Eller att jag är hungrig eller jag behöver gå på toaletten. Eller, eller det här vill jag inte vara med på.
Mm.
Eller något sånt där. För man är i att det ska... Man ska nå någonstans med det, eller att det, eller man har en förväntan på att något ska bli så som det kanske har blivit en annan gång.
Mm.
Och är det något då som betyder att ja, det här är jobbigt eller tröttsamt eller sådär, så är vi liksom inte mottagliga för att det kan bli något annat egentligen.
Så i, ja, man kan tänka sig att det som liksom pyser ut, eller vad är det som händer när man... som vi gjorde förra gången när vi låg ner på golvet.
Ja, då var det en övning som vi kallar för aktiv vila.
Ja.
Annars har vi ju inte så mycket övningar som sådant i Alexandertekniken.
Mm.
Eftersom man kan öva Alexanderteknikens principer i vad man än gör.
Mm.
Man kan använda sig att stanna upp och bli medveten om vad vi gör och hejda sådana vanor som vi inte tycker är bra. När vi dricker te, när vi går, när vi diskuterar, när vi bråkar med någon, när man försöker få sina barn att gå och lägga sig.
Mm. Nu låter det som mindfulness.
Jag kan egentligen inte uttala, jag har aldrig gått någon kurs i mindfulness.
Nej.
Jag har bara läst artiklar och varit på en föreläsning. Jag har vänner som säger att Alexanderteknik är, vad säger man, när man gör något, inte bara pratar om det utan man verkligen gör någonting.
Praktiken.
Ja, i praktiken.
Ja.
Det är inte bara tankar utan det är liksom verkligen i, du kan använda det när du kör bil, du kan använda det när du är på utvecklingssamtal eller så vidare.
Den sortens filosofi så, jag gör, det är ju filosofisk praxis, praktiken, att praktisera filosofi.
Ja.
Bland annat när man går på sådana här grejer.
Ja, just det.
Det är ju att liksom leva det sökandet efter visdom.
Så om vi kommer tillbaka till frågan om vad vi gjorde på när du var här på det after work och vi hade den här övningen när man ligger på golvet. Det är en hemläxa de flesta får som börjar med Alexanderteknik. Man behöver inte göra den för att lära sig Alexanderteknik.
Mm.
Men den är en bra hjälp, för att i den stund som vi lägger oss ner på golvet så behöver vi inte hålla oss själva upp på något sätt. När vi sitter upprätt eller står så måste vi faktiskt ha igång massa muskulatur, om vi pratar rent fysiskt. Som är aktiv för att vi ska kunna vara upprätta. Och många gånger så har vi för mycket muskelspänning eller använder fel muskler för att göra det.
Mm.
Och som regel så är Alexanderlektionen något väldigt aktivt. Man jobbar med att röra sig eller prata som vi gör nu. Skulle man kunna göra, sjunga eller spela gitarr eller
gör något sånt.
Ja, precis. Mm. Ut och springa.
Jaha.
Jag har en kollega från Kanada som kommer varje år som är löparcoach och Alexanderlärare. Så då använder han de principerna i löpningen. Så det är väldigt praktiskt i allt vad man än gör. Men då har man den här övningen. Eftersom den är, när man ligger ner så är det kan vara lättare att öva på tänkandet, medvetenheten. För underlaget bär upp en. Så man kan släppa ett tag där. Oj, nu tänker man ramla där. Vad spänd jag blir med det. Plus att själva positionen som man ligger i är väldigt välgörande. För den får tillsammans med gravitationen och tiden man ligger 15-20 minuter. Få kroppen att släppa onödig spänning.
Mm.
Och samtidigt så övar man på att tänka. Så man blir närvarande. I den stunden som kanske tankar kommer på. Och vad ska jag göra sen?
Mm.
Så får man antingen under, när man gör det tillsammans med någon som leder, så kanske man hör den personen säga att, ja men var är du nu? Eller kom tillbaka, du ligger här på golvet.
Mm.
Eller på mitt bord om man kommer på privatlektion.
Mm.
Och gör man övningen hemma så får man påminna sig själv i den stunden man kommer på att man tänker på något helt annat. Att nu kan jag liksom...
Alltså, Alexanderteknik-lärare är ju ofta de stora tankeläsarna. Jo, men de ser var du är någonstans.
Mm.
De ser var du är någonstans med tankarna. Är du här eller är du någon helt annanstans? Och Alexanderteknik handlar ju väldigt mycket om vanor, liksom kroppsliga vanor. Och hur det hänger ihop med mentala vanor. Och en Alexanderteknik-lärares händer, nu är ju inte jag Alexanderteknik-lärare, men Barbro är ju. Nu får du rätta mig om jag har fel. Men de, jag menar, de känner i kroppen, på din kropp, hur det är med dina muskelspänningar. Och de kan liksom stimulera dina muskler och din kropp till att släppa de här vanemässiga spänningarna eller mönstren som du har. Och just när man ligger på golvet på det här sättet som vi gjorde, då är ju det en situation som inte liksom kräver en massa av dig. Liksom. Så det är lätt att släppa på saker och ting.
Och när alla ligger och tittar upp i taket så behöver vi inte ens förhålla oss till varandra.
Nej, det är absolut. Ja, visst.
Men man kan ändå, det finns andra där som man kan...
Precis. Man känner ju av andra människor på flera andra sätt än liksom den här
ansiktskommunikationen. Ja, ens sinnen vaknar till mer. Sinnen som kanske annars inte är så uppmärksamma. Hur vi förnimmer saker och vad vi hör och hur vi lyssnar och vi ser och sådär.
Så att
den stunden när du låg där, så förmodligen så släppte du en hel del anspänning i kroppen. Man kallar att den, när man ligger på det sättet, det är en mekaniskt fördelaktig position. Så den hjälper för att frigöra spänningar i kroppen. Men också att du, de sakerna som du tänkte på, jag bad dig att tänka igenom kroppen, tänka i kroppen.
Och så gjorde du det? Jag kommer inte att se ihåg det.
Jag pratar hela tiden nonstop, tror jag. Det är någon liten stund som jag var tyst.
Okej.
Och då är det kanske så att antingen så försvinner man iväg för att jag säger någonting som triggar igång en annan bana och så är man iväg på den. Eller så är man så uppmärksam i stunden på att
göra det du säger.
Och inte att göra det, utan tänka det. För vi håller ju på med att låta bli att göra. Inte vara så inriktad på att göra att något ska ske. Inte göra en avspänning eller göra frihet i kroppen. Utan låta det ske. Om vi tar bort det där som annars låser oss.
Ja, det där emerging. Let it emerge. Jag vet inte bara hur man säger det på svenska. Det är ett av mina favoritord på engelska. Emerge. Ja, det bara föds fram liksom. Att man inte försöker skjuta ut någonting eller tvinga fram någonting. Utan att säga. Och inte heller sträva. Inte sträva någonstans. Utan bara låta det.
Precis. Så där kommer den här endgamingen in.
Ja.
Precis. Sen kan man ju ha en önskan. Ja. Det är bra att ha en önskan och en intention. Och så. Men att vi inte är för mycket där redan. För då spänner vi oss ofta för att nå det där. Som vi inte kanske vet riktigt vad det är.
Intentionen. Hur hänger det ihop med öppenheten? Är det lite samma sak? Man måste vara öppen för att kunna släppa fram, men också för att släppa in. Jag tänker lite högt nu bara. Man ska ligga med öppenhet, är det ett ord du brukar använda? Nej, inte.
Kan nog hända att jag gör. I perioder så kan jag nog använda öppenhet. Säger jag det någon gång?
Nej, det tror jag inte. Nej, det brukar nog inte använda så mycket. Men
vi har jobbat så länge nu, så i perioder så har man liksom olika
favorit.
Men ett, och det var någonting som du sa till mig, tror jag, mitt första år, eller är det, gör du fortfarande? Eller liksom, glöm inte bort att ta in rummet.
Det är ju
att Pablo ser att nu är han liksom inte riktigt medveten om var han är någonstans där. Och det ser man ju på ögonen på någon liksom, att det är någon annanstans.
Eller man märker plötsligt som låser sig.
Och det vet jag, det var min första med Alexanderteknik, att överhuvudtaget komma till det skedet att man liksom börjar tro på att tanken och uppmärksamheten faktiskt spelar roll för vad som händer i kroppen. Och det var ett stort, och det tog tid.
Liksom. Att det är nästan som att vi är så totalt vana vid att kroppen är separerad från sinnet, eller man ens skulle kalla det.
Ja, men precis så.
Det är ju en av de första grejerna som gjorde att jag ville göra den här serien överhuvudtaget. Att det vi, och som också är lite del i varför jag inte har någon plan riktigt. Men det har att göra med, i filosofi är det så ofta man tänker sig den här hjärn, brain in the vat. Bara en ensam hjärna eller en gubbe som sitter i en fåtölj och så tänker man hela världen. Ja. Du kan förstå allt om världen från din fåtölj.
Ja, ja.
Och det kan ju inte vara så. Nej. Tänker jag bara. Det går ju inte.
Nej, men det är en helt felaktig bild.
Det är ju det. Ja. Det är ju det. Och det vet jag, för jag har varit på Pilates och så vidare. Och i Pilates är ju också, det har jag gått på innan jag ens visste att Alexander-tekniken fanns. Och där pratar ofta Pilates-instruktören hela tiden.
Ja,
och det är ju sån där som man inte märker att tiden går.
Mm.
Och att det är så. Och det är ju också en del med om man ligger ner och så ska man känna hur man slappnar av i överallt förutom en liten, liten muskel.
Mm.
Och hur otroligt svårt det är att, att liksom fokusera bara på ett ställe och inte lyfta hela armen. Och, ja, du ska bara göra så här. Liksom. Och i en liten, liten muskel i nacken utan att röra hela ryggen. Så otroligt spännande. Mm. Och se hur ens, ja det är ju vanan, det vanemässiga beteendet och det vanemässiga sättet att liksom att bete sig som en sån här fingerdocka, vad heter de här, kasperdocka.
Kasperdocka, ja.
Att man bara, att det är som att man drar i allting hela tiden.
Mm.
Jag tänker marionettdockor.
Marionettdockor menar jag, ja precis, ja.
Hur menar du då marionettdockor? Jag förstod inte den liknelsen.
Att det är som att sinnet bara drar i allting hela tiden.
Ja, okay, här, istället för
du kan inte ens uttrycka det längre. Det är som att man liksom, när, och det är så, om man tänker sig någon som verkligen, föreställer en marionettdocka teater. Mm. Och som verkligen är underbart vacker. Där du kan se de minsta lilla rörelser. Hur dockorna, figurerna tycker om varandra. Så att det är detta som vi tappar bort. Genom att använda alla musklerna hela tiden. Liksom.
Mm.
Ja. Så att vi får bort. Vi blir. Vad heter det på svenska nu då? Crude. Man får sån här kantiga och hårda rörelser. Så. Och då blir man lite som person också, känns det som.
Mm. Men det tror jag. Att, beroende på hur vi blir i kroppen så kommer det att påverka vår personlighet.
Mm.
Hur kom du in på Alexander-teknik egentligen, Barbro? ursäkta, är det okej att jag ställer en
fråga? Ja, gör det. Ja, vi behöver en moderator här och det är tydligt inte jag.
Nej, okay.
Men det är bra, du hoppar in och tar den här rollen.
Ja, jag kan göra den just nu i alla fall.
Ja,
ja, men det är så. Vad var det som väckte intresset och vad hände i början? Och
så? Ja, men det var ju så att mellan jag var 15 och 20 så var jag med om 3 trafikolyckor.
Oj!
Inga svårare, ingen dog. Lite plåtskad. Jag körde aldrig bilen själv, inte samma chaufför heller.
Mm.
Och jag fick ont i nacken.
Ja.
Stel efter det, började få nackspärr och sen blev jag väldigt spänd och kunde få lite, om jag lutade huvudet bak och fick domningar nere i, om jag gick hos frissan till exempel, så fick jag domningar i handen.
Mm.
Det här är ju så länge sedan, det är ju liksom 40 år sedan och mer. Så whiplash fanns inte som begrepp.
Mm.
Mm.
Men jag antar att det var att jag har flera whiplash.
Mm.
För då får man de symptomen. Och sen när jag var 20 typ lite drygt så flyttade jag till Göteborg och fick jobb som sjukgymnastbiträde på långvården. Och tänkte delvis så att nu har jag sjukgymnaster omkring mig. Nu får jag hjälp med min spända stela nacke. Men jag fick ingen hjälp.
Mm.
De kunde inte säga mer än att du får stretcha nacken eller ha nackkrag, det var inne på den tiden.
Mm.
Massage, men det gav inte dem. Värme, men det var ju sånt där som bara kunde vara skönt i stunden.
Mm. Mm.
Men så var det några stycken, 2 stycken sjukgymnaster som sa, du skulle nog prova Alexander-teknik.
Mm.
För på 70-talet någon gång, då var det väldigt, det fanns inga Alexander-lärare i Sverige, det fanns inga utbildade här. Men någonstans var det någon som hade fått kontakt med någon Alexander-lärare. Så det bjöds hit från England främst.
Mm.
Och jag tror att det var någon period där som det var mycket kurser som sjukgymnaster var med på. Så de här två som jag då kände, de hade gått sina kurser och de hade tagit lektioner. Samtidigt gick jag och lärde mig tai chi av någon som heter Gudrun Gylling här i Göteborg.
Mm.
Och det visade sig att hon var en av dem som bjöd hit Alexander-lärare. För hon gick en dansutbildning i London, kanske på 70-talet eller ja, 70-talet var det nog. Så kom hon i kontakt med tai chi och Alexander-teknik.
Mm.
Och hade bestämt sig för att hon skulle bli Alexander-lärare och till och med kommit in på en skola på Carringtons. Men sen så blev det andra saker i livet så att hon, hon gjorde inte det. Men hon hade kvar intresset.
Mm.
Och jag gick då och lärde mig tai chi, så att många av dem som var runt omkring mig, då efter tai chi så gick de, så bokade de upp sig på kurser eller lektioner. Och ingen kunde säga direkt vad det var, men man blev nyfiken förstås när jag hade många omkring mig. Och om jag då försökte fråga, vad är det där för någonting? Så är det tre saker som jag kommer ihåg att någon sa, jag kanske har hittat på det här. Men i mitt minne finns det här. Det handlar om att ha en fri nacke. Och det lät ju liksom väldigt intressant för mig som inte hade en fri nacke. Det handlar om kroppsmedvetenhet. Och det var jag intresserad av, för det kom ju liksom naturligt med tai chi. Och jag hade gått lite andra kurser. Och sen så sa de så här. De håller händerna runt din nacke och så går de runt med dig i rummet. Och det tyckte jag lät fruktansvärt roligt. Om man på skallen, så tyckte jag att det lät väldigt kul. Och så,
fri nacke, kroppsmedvetenhet och att gå runt med dig i rummet. Runt.
Så blev det plötsligt att det skulle vara en kurs. Sensommaren eller något sånt där. Och, jag anmälde mig till den. En 2-veckors kurs.
Vem var det som höll den kursen?
Det var det 2 lärare från Skottland.
Ja.
De var båda violinister ursprungligen. Ja. Mary McGovern som finns i Köpenhamn och George Coltart som är i Skottland.
Mm.
Så det var också en grej, för jag pratade inte engelska speciellt bra. Jag hade aldrig pratat engelska förutom i skolan. Mm. Så att det var en ganska stor grej att bestämma sig för att man ska gå en kurs på 2 veckor. Liksom. Mm. Det var inte heldagar, det var kvällskurs och så.
Mm.
Men jag bestämde mig, boka plats och betalade. Och sen så följde det sig så att 3 veckor innan den här kursen så satt jag i en bil som krockade med en älg.
Mm.
Så det var 4:e gången som jag var med om något. Så att jag kom med väldigt, och som är traumat som man får när man är med om något också. Man blir ju rädd och det, sånt sätter sig också i kroppen. Så var vi 6 stycken tror jag. Deltagare och 2 lärare. De andra 5 var sjukgymnaster och så var det jag. Vi fick sitta på en stol och ställa oss upp och röra på oss i rummet. Och så fick vi lite guidning ibland av någon lärare. Jag kommer ihåg då första gången som Mary, tror jag det var, kom och just höll om min nacke och ställde mig upp och rörde runt mig i rummet. Så plötsligt så var de här liksom, den här spända, stela nacken puts väck. Den var säkert fortfarande spänd, men det blev en sån otrolig skillnad mot vad jag upplevde innan. Så att det var ju wow.
Vad var det som hände?
Det hade jag ingen aning om.
Nej.
Liksom sådär. Mer än att det hände någonting ändå. Men sen så under de här dagarna så pratade ju, det var ju en del teori också. Och de visade hur anatomiskt, var huvudet finns på ryggraden. Och vad som händer om huvudet trycks bakåt och neråt. Eller om det går framåt och neråt. Eller om det går uppåt. Och det är en fördel för oss om huvudet är liksom upp ur kroppen.
Mm.
Om du tittar på din lilla barn så kan du se att huvudet är väldigt upp.
Ja,
du än om du hittar mobilen och liksom hänger med nacken och huvudet.
Ja,
och så att, vad jag vet idag var ju att de Mary, hon, det inte var att hon gjorde något, men hon höll sina händer, och en Alexander-lärares händer är väldigt, väldigt varsamma.
Mm.
Väldigt lyssnande. Och kan också guida, ge en liten riktning för att få en del av kroppen kanske att tänka att ja, dit kan den röra sig eller dit. Och i det här fallet då antar jag att jag förmodligen satt och hade mitt huvud bakåt så här.
Mm.
Men det hade jag ingen aning om. Det har jag sett på kort sen.
Barbro böjer ju just nu huvudet bakåt här. Och ser liksom ut som att
min nacke blir väldigt kort och upptryckt.
Jag bara för lite lyssnar.
Det är bra så. Det kanske hörs på min röst att det blir lite ansträngt här.
Tjock röst.
Ja. Och förmodligen var det inte bara det, utan jag satt så här skulle jag tro. Men det visste jag ju inte, jag hade ingen aning om det. Så vad Mary gjorde var att hjälpa mig, främst kanske med att be mig att tänka på att inte göra något, utan låta nacken vara i fred. Och med det så släppte jag. Det var en sak om hon skulle ha sagt, ja, men böj nu huvudet framåt.
Ja,
det finns ju mycket sådana, man kan gå ut och titta på YouTube, så finns massa sådana här övningar för vad heter det? Forward head posture. Och då är det mycket att man ska liksom dra in hakan in till bröstet och massa sådana här saker. Kanske gör någon skillnad. Men med Alexander-tekniken så handlar det om att låta bli att göra det som jag gjorde.
Mm.
Så hon fick mig att låta bli att dra ihop nacken.
Jag och när säger jag låter bli att göra
det så kommer huvudet fram.
Ja, det gör ju det.
Ja, och då blev det fritt.
Mm.
Och det var ju väldigt behagligt. Och sen eftersom det då var varje dag så fick man ju påminnelse. Och jag jobbade på dagarna med att promenera runt med äldre människor på långvården eller linda amputerade ben eller hjälpa någon att gå i en bar eller hjälpa någon att stå upp. Mm. Och, så jag använde ju min kropp hela dagarna och insåg under de här veckorna hur mycket jag tog i hela tiden.
Mm.
Vare sig jag behövde eller inte. Så var mina axlar uppe vid öronen och huvudet förmodligen.
Ja.
Och då kanske jag kunde släppa för en sekund och så blev det lite fritt. Och sen så fick man då lite under kursen, jag tror man fick någon privatlektion också. Så det gjorde ju en sån enorm skillnad för hur min nacke kändes. Men, och som var kanske ännu mer intressant, att plötsligt när mitt huvud hade en annan riktning, då kunde min rygg förlängas. Och när mitt huvud fick en annan riktning och min rygg förlängdes, då såg folk mig på ett annat sätt.
Mm.
Och jag såg folk på ett annat sätt.
Hur då?
Istället för att vara någon som är liksom lite underdånig och jag sjunker ihop nu och tittar uppåt på saker och tänker liksom så här att man var inte dum mot mig och jag har inte gjort något eller sådär. Så plötsligt tog jag ju plats och då fick jag ju en annan bemötande.
Mm.
Det kanske var inget jag märkte de veckorna men som blev ett resultat ganska snart efter det.
Mm.
Men sen så är det inte lätt att låta bli att göra. Så jag fortsatte förstås att göra. Men sekunder då och då så lät jag bli att göra.
Mm.
Och jag fick en upplevelse av att när jag har en mer medvetenhet om vad jag gör. Och jag kan stanna upp. Då har jag faktiskt chansen att kunna påverka.
Mm. Sen så valde du då att bli Alexander-tekniklärare själv. Och ta steget till England och studera.
Ja, gjorde jag.
Ja. Vill du berätta någonting om det?
Det tog ett litet tag.
Ja.
Eller det tog inte så långt tag. Jag skulle att de här lärarna här i augusti. Och sen framåt jul så kom de tillbaka igen. Eller en av dem som tog någon lektion till. Och ibland så hittar man ju något som passar en som handen i handsken. Och för mig var Alexander-teknik det.
Mm.
Det var liksom, på ett sätt hade jag kanske en naturlig fallenhet för detta. Det passade mig väldigt bra. Och det var så spännande.
Mm.
För det var både det att jag kände att liksom jag var så mycket mindre spänd. Jag hade börjat att kunna använda det på ett sånt sätt så att jag inte gick omkring och fick nackspärr hela tiden. Eller bara kände mig otroligt stel och spänd.
Mm.
Många positiva effekter. Men också att det blev en sån stor skillnad på att jag kunde stanna upp och observera, för det är det man gör, man observerar sina vanor och lägger märke till, aha, nu gjorde jag så här igen.
Mm. Får jag fråga bara, när det här var, du var ungefär 20 år då, eller hur gammal var du?
Jag
var
22, 23 eller något sånt där.
Ja.
Och det var ju ganska tidigt, många kom ju in i Alexander-teknik kanske när de är 50 eller något sånt där och börjar skola och sådär. Så, men det var det också att jag kunde se hur jag kunde studera mina mentala mönster och mina känslomässiga mönster och också att välja annat. Då valde jag annat än vad jag alltid hamnade i, så hade jag ju plötsligt en frihet som jag aldrig hade upplevt innan. Och då kom ju det här, det är inte här. Första gången som jag träffade en Alexander-lärare, så jag tror inte att det bara är jag utan jag tror många känner så här att det här är någon speciell sorts människa. De har magiska händer.
Jag håller med om det.
Lite stämmer.
Ja. Och då är ju nästa tanke. Det var ju synd. För då kan ju inte jag göra det här. Där man tänker att det här liksom är, det är ju något ouppnåeligt.
Mm. Men kanske så fröet i sig.
Ja, i alla fall. Eller en fantasi kunde ju finnas ett annat. Tänk om jag hade varit en sån. Och sen så tror jag att jag hade nog kanske börjat ändå tänka, för eftersom man då ska liksom ifrågasätta sina vanemönster, så ifrågasatte jag detta, tänkte att aha, det här är ju ett mönster att jag tänker att det kan inte jag. Men om jag stannar upp och tänker efter så kanske jag faktiskt skulle kunna. Så att jag hade sått ett nytt frö hos mig själv. Det var väldigt, väldigt tydligt så.
Mm.
Men då vet jag så här att eftersom jag då inte pratade så bra engelska, jag hade sällskap med en kille, vi hade bott ihop ett antal år. Jag hade inte varit utomlands mycket, det fanns bara utbildningar i England. Så var liksom inte det där att liksom flytta iväg. Och jag kommer från landet, där åker man inte utomlands. Där gör man inget som märker ut sig.
Nej.
Man får inte göra något som märks. Så. det är så.
Ja.
Eller var så. Men ändå fanns det lite tankar då om att en dag kanske det blir en utbildning i Sverige. Då ska jag vara först så. Mm. Men sen så råkade det vara så att George, när han kom vid något kanske tredje tillfället, så under en lektion så säger han så här: har du inte tänkt på att du ska bli Alexanderlärare? Och det var ju som en slags, men säger han det?
Ja.
Frågar han det? Då är kanske det är möjligt.
Ja.
Då kanske jag skulle kunna bli.
Då kan du svara ja.
Och då sa jag så här: jo, det har jag tänkt på. När jag blir stor. Någon gång när jag blir stor. Kommer jag ihåg att jag sa. Och sa att, men varför vänta på det ungefär? Eller liksom så. Och då fick de mig att tänka på det. Ja, men vad var det för ett svar? Liksom. Det var ju en slags undanflykt. Så sen började jag liksom tänka lite mer aktivt. Och bestämde mig för att, jo, det här kan jag göra. Och så är det så här att man kan få studielån för att utbilda sig till Alexanderlärare. Och det var ju en hjälp, annars hade det förstås varit kanske svårt att åka till England och
jobba samtidigt.
Det är en utbildning på 3 år på heltid.
Ja.
Så att det är inte liksom sådär att man har ett jobb och så åker man iväg en helg, utan man går 3 år på heltid. Och jag har sagt, jag kommer från landet och den generation jag kommer från så tar man inte lån. Det är liksom också fult, det ska man inte göra. Så att jag hade liksom hade funderat på, ska jag bli sjukgymnast? Ska jag bli psykolog? Men det var liksom ingenting som var så där att det vill jag ta studielån för. Men plötsligt så tänkte jag, så det här kan jag. Och jag kände att med hela mig, med kropp och själ, så kan jag tänka mig att göra det här.
Mm. Så du tog studielån?
Ja, och jag kunde tänka mig något mer fantastiskt att göra. För att vad jag hade upplevt, för mig handlade Alexandertekniken om att det var någonting som hjälpte mig att bli mig själv. Mer och mer. Det fortsätter jag fortfarande. Nu har vi ju aldrig färdig så, men mer och mer. Och då tänkte jag, kan jag hjälpa andra i det?
Ja.
Finns det något mer fantastiskt?
Precis.
Så
hur var det att komma dit då, till Totnes på den här skolan?
Ja, då var det så att man är inte... Jag är kanske inte den mest äventyrliga. Så. Och då var det 2 stycken som jag gick i tai chi med.
Ja,
Per
det.
Bland annat och Anna. De hade åkt iväg till England på intervjuer och började på en skola nere i Devon. Och Mary, som jag sa, hon var co-director på den skolan ett tag. Så att då blev det liksom så att, och det var på landet, landsbygden.
Mm.
London, det fanns ju skolor där också. Men då sökte jag till den skolan och fick åka dit på intervju. Man fick
just det, att det är intervju och grejer.
Ja.
Men de vill väl inte för att folk ska komma dit och sen hoppa av efter.
Nej, de vill nog se. Och sen är det så här också att för att bli Alexanderlärare så kan man inte bara börja, utan man måste först ha tagit ett visst antal lektioner. Man brukar säga att man skulle ta regelbundna lektioner kanske under ett år eller 40 lektioner eller något sånt där. Så att när man kom dit så var det också för att få lektion. Så att de skulle se att man hade förstått vad det var. Att man, så att för att att börja med Alexanderteknik, det är att sätta igång väldigt stora saker i en själv. Man kommer att gå igenom enorma förändringar.
Att sätta igång väldiga saker i sig själv och gå igenom enorma förändringar. För att bli så här, ja.
Det skulle vara något för dig. Och det tottes. Så det förstår man kanske inte alltid riktigt, utan i början kanske man känner mest liksom så här att det blir fritt i nacken, det var skönt och sådär. Men sen så med allt som man börjar med så kommer det ju sen blir det ju jobbigt. Ska jag hålla på och bli medveten? Och ibland blir man så medveten så, och man kan inte tänka på något annat, och så plötsligt får man ont för att man försöker vara så fri så man spänner sig så det inte är klokt. Vet att det är massa sådana saker som händer. Så de vill kolla och se. De vill se att förmodligen att man är något så nästan stabil som människa.
Mm.
Och, Och också att man kan tala om att man har råd. Att man faktiskt kan finansiera den här utbildningen på 3 år.
Mm.
Så jag fick med mig en väninna. Vi åkte tåg till England. Hon kom från Norge. Så åkte vi tåg och båt över till England. Och så kom jag ihåg, det var november. Och Tottenham sa, åh, det är en så vacker stad. Det är jättefint där nere i den. Och det var varmt och solen sken och rosorna blommade. Det gjorde det inte här i Sverige för 35 år sedan i november. Mm. Men det var verkligen sådär. Och så gick jag upp mina trappor och in på den här skolan och fick träffa Jeanne.
Va?
Jeanne hette hon Jeanne. Som var min, skulle vara, hon var rektor på skolan. Hon var kanske 65 eller något sånt där och ganska bister dam.
Rejält med pondus.
Ja, verkligen sådär. Hon ställde en massa frågor liksom. Och jag fick med min stapplande engelska svara på de här. Och
jag ser det framför mig.
Och så fick jag då en lektion. Och jag tror att innan jag gick därifrån så hade hon sagt att ja, du får en plats. Du kan börja nästa år i september. Så jag fick gå och vänta. Jag äntligen hade hittat vad jag ville göra i mitt liv. Så jag var tvungen att vänta ett helt år. En del skolor tar in varje termin. Men den här skolan tog bara in på hösten. Men det tror jag var bra också. Att det var ju mycket som skulle ändras.
Hur var det på skolan då? När du väl var igång?
När jag väl kom dit sen. När jag var på besök där så bodde jag i Marys lägenhet.
Mm.
Och det var jättemysigt och fint. Och solen sken och allt sånt där. Och sen så hon lämnade den skolan. Och någon annan som kom och var co-director. Och då var det så att Anna, som Andreas också har träffat, hon och jag kunde ta över den lägenheten.
Mm.
Och när jag kom dit och i september, jag tror jag kom först, Anna var inte där än, och då var den här lägenheten tom. Och det var grått och regnigt och dimmigt. Och lägenheten, det var mögel. Och det var heltäcknings matte som var skit. Och det var liksom så här, och då tänkte jag, vad skulle jag på galejan och göra? Och varför, och liksom jag skulle åka hem, och när jag åker hem igen. Så det var inte liksom sådär självklart bara positivt liksom då direkt. Och så jag var kanske där en vecka innan skolan började sådär, och så kom väl Anna efter några dagar och så. Och sen så när kom dit och den, det var säkert måndag, 4 september tror vi började. Så var vi 11 stycken i min klass. Och så var det liksom, det var ungefär 30-33 elever eller sånt här på skolan. Så började det var jättespännande och de var jättesnälla. Folk är väldigt snälla när man kommer från Sverige. Mm. Väldigt liksom så här positiv och jag pratade så mycket fel och de tyckte jag lät så gullig. Så de rättade mig inte utan de började prata som jag gjorde istället. Så jag var väldigt väl omhändertagen och det var väldigt skönt att jag bodde med Anna och så fanns ju Per där också. Så jag hade liksom min lilla svensk krets så att jag kunde prata svenska och så. Och med dem så kom jag ju att lära känna deras kompisar och sådär. Så sen blev det, ja, det var, för min del så var det var en väldigt rolig upplevelse hela de här 3 åren. Väldigt positiv, jag tyckte det var väldigt kul. Varje dag var rolig. Och så är det inte alltid, för många tycker att utbildningen kan vara fruktansvärt tråkig. Jättejobbig, de är bara därifrån. Det är inte så roligt kanske alltid att bara stanna upp och göra väldigt vardagliga saker och observera sig själv och stöta på sina mönster och sådär. Men dels så var jag ung. Jag var ung. Jämfört med en del andra som kanske var i 40-årsåldern. Som hade liksom många saker med sig. Eller det var 2 stycken i min klass som hade väldigt svåra problem med ryggen. En var en ung tjej som hade dansat. Och hon hade ont hela tiden. En annan tjej hade, hon var keramiker och hade häst. Och hade ramlat av en häst. Och skadat både ryggen och hjärnan. Sådär, så att hon hade legat länge. Och knappt kunde röra sig. Och sen blivit bättre och kom i kontakt med Alexanderteknik. Och kände att det hjälpte henne. Och sådär. Så hon började också på utbildningen.
Men utbildningen var ju en lärarutbildning.
Ja, precis.
Alexanderteknik, lärarutbildning.
Men de hade ju liksom... De hade tagit lektioner så pass länge så att de, som hon som då hade legat nu, de går ju inte längre. Men de hade fortfarande ont och det kroppen ställer om sig. För mig var det ju mer att det onda släppte. Men deras onda var ju skador som de hade som det tog mycket, mycket längre tid att kanske kanske blir av med.
Mm.
Så, och också det här då att man, när de börjar successivt att bli bättre, så var det också så att många kom ju dit och bodde under veckorna i den staden, och så kanske de bodde någon annanstans och åkte hem på helgerna och hade kanske man och barn eller sådär.
Mm.
Men då hade de levt ett sånt liv att under kanske flera år hade de varit så begränsade i sina liv, så de kunde inte göra allt de ville göra. Och när de började bli bättre, då åkte de hem på helgerna och gjorde massa saker.
Ja.
Och kom tillbaka som drak igen.
Ja, precis.
Tills de liksom efter några terminer lärde sig att jag får faktiskt välja. Jag kan göra en sak, jag kan inte göra tre saker. Mm. Och så när de kom i tredje året, då kanske de kunde göra fler saker. Liksom sådär. Så det var också väldigt intressant att se de processerna som de andra gick igenom. Jag hade en tjej i min klass. Hennes barn gick i Annas klass. De var båda skådespelare från början och hade kommit in i det. Jag tror de hade haft lektioner när de gick på teaterutbildningen. Vi hade flera professionella musiker på skolan, sångare, någon dansare. Vi hade en Thatcher, heter det Thatcher? Så här takläggare med sån här svart, vad heter sånt där som man finns på en del engelska. Tror jag Thatcher, väldigt arbetare så. Jag hade någon arkitekt som gick på skolan, en som byggde hus, det var någon som, en komiker tror jag, hade vi något till, det var många spännande människor liksom. Och så,
Men kände du att det hände mycket för din del, ja det gjorde det förstås, i liksom din... din kropp och medvetenhet om rörelser och allting sånt.
Ja. Jo, men det gjorde det. Ja. Dels så blev det här med min nacke hade ju redan blivit så mycket bättre.
Ja.
Men jag kände ju fortfarande, kunde känna av. Mm. Och det blev ju sånt som släppte mer och mer och mer och så.
Mm.
Och hur jag då, nästan alla som börjar med Alexander-tekniken beskriver ju hur de känner att de rör sig så mycket lättare och friare. Det är som att man har gått omkring och fast jag var ung, nästan ändå som att kroppen hade liksom rostat ihop lite grann. För att man kanske lite blyg. Vi fastnar i våra mönster. Och vi känner inte. Vi känner om vi blir spända och man får ont någonstans. Men vi känner oftast inte riktigt vad det är vi gör med oss själva i de här vanorna. Och då, när det successivt släpper... Mm. Och man märker att man får det att släppa själv.
Ja, just det.
Så är det en otrolig frihet.
Ja.
I kroppen förstås, i rörelse. Att vara ute och gå. Det var ju liksom som, det fanns inget som stoppade någonstans. Och sen också i liksom, sen, ja, men det var ju, jag tror det var mycket. Jag var förstås också att jag var utomlands. Jag fick ju lära mig mycket där med nytt språk. Att lära mig att prata flytande och alla sådana här saker. Och situationer som jag inte hade varit i innan. Som gjorde att jag utvecklades på många plan. Och var tvungen att liksom ta olika beslut som jag inte hade gjort innan. Men som jag kunde göra för att jag började få en grund att stå på som jag aldrig hade haft innan.
Det låter för mig som att det här Alexander-teknik, det är verkligen... För dig så är det ett sätt att se på livet.
Liksom. Ja, men det är det absolut. Ja. Jag ser Alexander-tekniken som ett förhållningssätt.
Ja.
Och sen så i detta så nu låter ju då som att det här var ju, jag gjorde det här och det var en process där jag jobbade med mig själv och det gjorde jag ju hela tiden, men samtidigt i det ska man lära sig hur lär jag ut det här till någon annan. Olika skolor har olika upplägg, men på vår skola så var det upplagt på så sätt att första året då jobbar man bara med sig själv och lärarna jobbar med en och sådär. Man fick inte röra någon annan, man fick vara någon som de andra jobbade med. Så. Andra året fick vi börja jobba lite med varandra och i tredje året så fick man jobba med de andra. Och skolan hade ett samarbete med Darting College of Arts som var en utbildning för teater och dans och konst och sånt som låg en liten bit bort, så där gick man då Man hade vissa timmar varje vecka som man var och arbetade med de eleverna. Så där. Så liksom folk som inte visste något om Alexanderteknik. Mm. Och det var väldigt spännande. Man fick in små korta föreläsningar. Och det var ju rena, det var ju fruktansvärt. För jag var en sån som absolut inte skulle prata inför folk. Skulle aldrig ha satt mig i den situationen.
Mm.
Men det här hjälper med Alexandertekniken.
Mm.
Att lära mig att inte vara endgaming och sätta igång alla de här processerna av att det kommer bli så, det kommer inte gå, jag kan inte. Mm. Utan jag kom tillbaka till mig själv och var i det här steget. Ja, men här är jag nu innan jag börjar prata.
Det är självet som inte är liksom summan av din psykologiska historia, utan ett annat
själv. Ja, det kan man säga. Och Alexander, han skriver till och med en bok som heter The Use of the Self.
Mm.
Där han beskriver hur han utvecklar tekniken. Och det tycker jag är lite intressant, för att det finns ju så mycket idag. Så att man får tänka på det här. Han skrev inte, det här är slutet, eller här, böckerna skrev han nog början på 1900-talet någon gång och sådär. Men då han skrev inte en bok om the use of the body.
Nej.
Och han skrev inte en bok om the use of the mind. Mm. Utan the use of the self.
Ja.
Så att vi kan inte separera liksom det här. Så det var väldigt, väldigt...
Spännande. Visst var det så att när du var klar med utbildningen så stannade du i England och du jobbade på skolan ett tag, eller?
Ja, inte på den skolan. Jag åkte tillbaka senare och jobbade på en skola.
Ja.
Men jag var kvar en liten, lite längre och jag åkte hem och jag åkte tillbaka igen och besökte skolan och sådär. Så. Okay. Men jag hade önskat det, för i nästan varje klass som gick ur så var det kanske någon som stannade kvar som någon slags... hjälplärare.
Mm.
Men då skulle man ha liksom försörjning. Man fick inte så mycket från skolan. För att kunna göra det. Sådär.
Hur började du undervisa då? När var det sen? När var det?
Jag kom hem sommaren 88.
Uh-huh.
Och det hade tagit slut med den killen som jag hade varit tillsammans med innan. Han hade också kommit och börjat på utbildningen. Uh-huh. Så när han gick sitt första år och jag gick min sista så gjorde vi slut. Jag flyttade hem och han stannade kvar i England. Och jag tror jag bodde hos någon kompis först ett litet tag. Och sen så fick jag tag på en andrahandslägenhet. Och jag tänkte att jag jobbar väl här hemma. Så att jag använde jag hade ett stort skrivbord. Som jag la ett liggunderlag och en filt på. Så det var bordet. Och så hade jag gick och köpte mig en stol. Särskilt stol. Och sen... Jag tror att precis i början så var det nog lite vänner som var nyfikna på vad jag hade gjort under 3 år som kom. Och det är ju så länge sedan nu så jag kan inte bara komma ihåg liksom vad jag... hade jag någon föreläsning?
Det måste jag ha sagt någonting om vad det är.
Ja, men jag tänker liksom vad...
Ja... Är det egentligen som händer och går det att beskriva? Är det det som är den stora insikten här egentligen i min somatiska filosofiserie? Någonting om språkets begränsning som beskrivare eller vittnesbärare eller förmedlare av visdom. Vad kan man egentligen säga om upplevelser? Vad kan man säga om upplevelsen av medvetande? Är det något som tappas bort eller sipprar ut via språket eller kroppen kanske?